Ja, ni är välkomna allihopa till kvällens bibelstudium. Vi ska inleda det med bön. Kära Herre, du som har blivit vår präst, gått in i det allra heligaste. Kom du och förklara för oss vad det betyder. Hjälp oss att hålla fast vid bekännelsen, vid vår gemenskap kring ditt ord. Och inte överge den som en del har för sed. Kom du och sänd din ande för att förklara för oss vad vi behöver lära oss om vägen till salighet och om att leva här på jorden som Guds barn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi startar mitt i ett kapitel ikväll. Vi hade gått igenom förra delen av Hebreerbrevets 9:e kapitel. Och närmare bestämt kom vi fram till vers 15. Eller 14 kanske ungefär. Men 13. Från 13:e versen där börjar vi väl på lite med den där kvigan. Askan från en kviga. Det är egentligen ett nytt avsnitt som i den disposition vi har haft som börjar där. Då vi har tidigare sysslat med rubriken Ett bättre tabernakel. Första halvan av 9:e kapitlet så kommer vi här till Ett bättre offer. Och det här avsnittet så det går också in hälften ungefär av 10:e kapitlet. Och vi ska kanske också säga någonting med lite tillbakablick på det som vi tidigare har sagt. Det som är ju det stora temat här i mellersta delen av Hebreerbrevet är att vi har en bättre överstepräst än i gamla förbundet. Och vi har ett bättre tabernakel än det gamla tabernaklet i öknen. Och i 9:e kapitlets vers 11-12 så understryks väldigt starkt just det här att det nya förbundet och det nya tabernaklet eller det nya templet är bättre än det gamla. Därför att det gamla så det handlar om att man måste en gång per år eller också vissa offer varje dag, men om vi tänker på det stora offret på den stora försoningsdagen så måste man en gång per år offra bockars och kalvars blod i det allra heligaste på förbundsarken, norra stolen. Men Jesus gick en gång för alla in i det allra heligaste. En gång för alla. Det här är ju ett begrepp som återkommer väldigt ofta. Det går igen hela tiden. Att det som Jesus har gjort så det behöver inte upprepas. Det gäller för evigt. För alltid. Och så är det också då från i vers 13 när det talas om blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga. Det kan helga till yttre renhet. Men hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden. Och där har vi då igen ett påpekande om hur mycket bättre hans offer är. Ty Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Felfritt. Visserligen så var det krav också på att de här offerdjuren i gamla testamentet skulle vara felfria. Men det var ju bara yttre, fria från yttre åkommar. Jesus var ju utan synd. Så det var inte bara en skenbar renhet. Och så går vi vidare då från vers 15. några verser. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Där det finns ett testamente måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, sharakans röd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa, detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Medlare för ett nytt förbund. Där har vi nu ett ord som vi ju har många gånger använt oss av. Och vi har lite senare också ordet testamente. De här orden används lite om vartannat här i texten. Alltså det nya förbundet, det gamla förbundet och det nya testamentet och det gamla testamentet. Egentligen är det inte riktigt samma sak. Fast här står det för samma sak. Om man gör ett förbund så brukar man ha två parter. Avtalsparter. Förbund är ju samma som avtal. Och då betyder det att båda parterna går in i det här förbundet. Skriver ett avtal. Men ett testamente, det är inte riktigt samma sak. För att ett testamente, så det betyder att en person tänker på vad som ska ske med ens tillhörigheter när man går bort. Efter döden ska det finnas ett uttryck för den sista viljan. Och det här testamentet, det skriver testator på egen hand. Och gör inte upp något avtal med arvingarna. Arvingarna vet egentligen eller har ingenting att göra med testamentet förrän den som har skrivit testamentet är död. Nu skiljer det här då alltså lite från det begrepp vi har liksom i fråga om de här förbunden. Därför att när vi läste en del ställen om hur Gud gjorde förbund med Abraham. Visserligen det var ensidigt på det sättet att Gud sa till Abraham, jag ger dig det här löftet. Men det var ett svar som han väntade sig av Abraham. Du ska omskäras och du ska omskära alla pojkar vid 8 dagars ålder. Det var det svar som han väntade. Så i det fallet så var ju inte statorn död utan han talade med Abraham. När Gud gjorde förbundet med Mose och Israel vid Sinai. Så då sa han till dem, ni ska hålla mitt förbund. Då ska jag välsigna er. Och så fanns det en lång rad med välsignelser som inte minst kommer fram i upprepningen av lagen i 5:e Mosebok. Speciellt 28:e kapitlet där Mose räknar upp alla välsignelser som hör ihop med Guds förbund. Om ni håller Guds lag, då ska jag välsigna er. Välsignad ska du vara i ditt hus, välsignad ska du vara på marken och så vidare. Men om du inte håller utan avviker från mitt ord, då ska du vara förbannad. Då kommer följande förbannelser att drabba dig. Så där kan man säga att förbundet bestod i att Gud lovar, men folket svara ja. Allt det här vill vi göra. Och i och för sig så var det ju nog, kan man se i historiens backspegel, att det var ett förhastat ja. De sa, allt vad Herren har sagt vill vi göra. Gjorde de det? Ja, vi vet ju hur ofta Gud fick straffa dem för att de inte gjorde det. Men det var också ett uttryck för att Gud måste visa dem att ingen mänsklig prestation kan bli fullkomlig. Det finns ingen i Gamla testamentet som skulle ha uppfyllt lagen fullständigt. Ingen kunde hålla det som han lovade inför Mose i Sinai. Att vi gör allt. Och därmed var de förbannade. Därför att den som inte förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok är under förbannelse. Och då måste Gud komma med ett bättre förbund. Ett förbund som är evigt och som inte blir beroende av dessa mänskliga gensvar som inte ändå kan uppfyllas. Och det är då hans testamente. Vi ska se lite mer i detalj på de här verserna. Kristus är medlare för ett nytt förbund. Det här ordet medlare, det finns ju också på några andra ställen. Han är den andra Mose. Mose var medlaren som förmedlade lagens tavlor till folket, läste upp allt vad Gud föreskrev för folket. Och så gick han och bad för folket inför Gud. Han var medlaren. Men Jesus är mera, han är både Gud och människa. Mose var en människa. I första Timoteusbrevet, det kan vi gärna slå upp, första Timoteusbrevet 2, nämns han också som medlare. 5. Första Timoteus 2, vers 5. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. En människa kallas han här. Och det, där betonar Paulus i brevet till Timoteus just hans mänskliga roll, att han måste göra det på samma sätt som Mose, stå som en människa och föra människornas talan. Men han gjorde mer än Mose, därför att han gav sitt liv till lösen i allas ställe, 100% universellt. Och på samma sätt, om vi går tillbaka till Hebreerbrevet, så står det: för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Det som inte då räckte till, det som folket inte kunde uppfylla, det gjorde vår medlare. Han uppfyllde allt. Och så talas det då om det här testamentet. Att testamentet träder i kraft först när testator har dött. Det måste tillkännages att den som har upprättat det är död. Det här är alltså en juridikfråga. Det finns alltid en juridik med när det gäller arv. Testamenten och arv. Och när testator har dött, så då blir testamentet giltigt och träder inte i kraft så länge han lever. Och nu är det här då en jämförelse med det att Jesus har dött. När han har dött, då har testamentet trätt i kraft 100%. Under det första förbundet så instiftades det här förbundet, men bara som en förebild, som en skugga av det som skulle bli verklighet sen. Men den här förebilden, så den innehåller också blod. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. Offerdjur måste dö. Och det här, det avbildar då det att det verkliga offret, när testator själv dör, utgjuter sitt blod, det förebildas av de här offerdjuren. Den här berättelsen från, eller det här från vers 19, det kan vi också titta på i Andra Mosebok 24, hur det verkligen gjordes. Andra Mosebok 24. Från vers 4 där. Där står det då i vers 3 om hur Mose kom och förkunna alla Herrens ord, och folket svarade med en mun: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner Herrens ord. Sen står det, följande morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där 12 stoder för Israels 12 stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar, och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sa, allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa, se, detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er, i enlighet med alla dessa ord. Se, detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er. Det är det som Hebreerbrevet alltså här hänvisar till när han tog förbundets blod och stänkte. Och så stänkte han också på tabernaklet, och vi kan läsa lite vidare i tredje Mosebok 8. Tredje Mosebok 8. Vers 10. Och Mose tog smörjelseoljan och smorde tabernaklet och allt som fanns i det och helgade det. Och det här är ju då i avsnittet som handlar om Arons och hans söners prästvigning. Och sen vidare i vers 19. Sedan, ja det är vers 18, han förde fram brännoffersbaggen och Aron och hans söner la sina händer på baggens huvud. Sedan slaktades den. Och Mose stänkte blodet runt omkring på altaret. Och ännu i vers 30. Och Mose tog av smörjelseoljan och av blodet på altaret och stänkte på Aron och hans kläder, på hans söner och hans söners kläder. På detta sätt helgade han Aron och hans kläder, hans söner och hans söners kläder. Annars brukar väl kvinnfolk inte vara så noga med att få blod på kläderna. Det är inte så lätt att tvätta bort. Men här så var det noga med att det skulle stänkas på kläderna. Det helga kläderna det här. Att blodet stänktes på dem. Sen kan vi också se på blodets betydelse i första Mosebok 9. Vi har väl, om inte jag minns fel, så har vi redan nyligen tittat på det där, men vi tar det igen. Första Mosebok 9 från vers 4 och 5. Här handlar det om blodets betydelse när det står att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert eget blod som har er själ i sig ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Och så finns det ytterligare en vers där. En lite poetisk del. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Blodet har alltså den betydelsen att det återger livet, eller det innehåller livet. Och utgjuter man blod genom att döda någon, så då ska blod utgjutas för det vill säga för synden, så måste det ges ett offer som också består i att blod utgjuts. För vår synd, för hela världens synd, räckte inget mindre offer än att Guds eget blod utgjuts. En människa kunde inte ge lösen för det som andra människor har syndat. Ett djur allra minst. Det måste ett heligt blod till. Och därför står det så här. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen. För att nu träda fram inför Guds ansikte. För vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Avbilderna måste renas med dessa medel, med blod från de här offerdjuren. Men de himmelska tingen renas med ett bättre offer. Där har vi Kristi blod. Bättre offer än de medlen. Jesus gick in i himlen. Han gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen. Och på samma sätt ska också vi få komma dit, tack vare honom. Sen finns det igen i verserna 25 och 26 som vi redan läste flera gånger om den här betoningen av engångshändelsen. Inte gick han många gånger. Nu har han trätt fram en gång för alla. För att genom sitt offer utplåna synden. Och vid tidernas slut, som det står här. Så det är ett uttryck som också brukar formuleras i de sista dagarna. Och vi känner ju igen det både från Jeremia, som där vi har läst det här. Och sen talas det ofta om det där i Nya Testamentet också, de sista dagarna, eller de sista tiderna, de yttersta tiderna. Den yttersta tiden inleddes då Messias kom för att uppfylla profetiorna. Det är alldeles tydligt sagt, både här och på flera andra ställen. Nu har han trätt fram, vid tidernas slut. Så det betyder att nu när Messias har trätt fram, så nu lever vi i den yttersta tiden, vid tidernas slut. För nu kommer Messias för att uppfylla profetiorna. Det är den sista tidsåldern. I vers 27 talas det väldigt starkt om domen. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Det här är ju en sak som man på ett tydligt sätt kan tycka är motsägelsefullt. När det på en del ställen står att alla människor måste dömas. Som här just till exempel. Att det är bestämt om människan, varje människa, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Men läser vi Johannes evangeliet, kapitel 5, som vi gärna kan slå upp. Så finns det som om det skulle finnas en motsägelse där. Mot det här. Johannes evangeliet. I vers 24 och följande, ja egentligen behöver vi bara ta 24. Amen, amen säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Vad är nu detta? Kommer inte under domen. Alltså om vi tror på Jesus, hör och tror, så kommer vi inte under domen. Utan då har vi redan övergått från döden till livet. Men här i Hebreerbrevet så läste vi att det är förelagt bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Det här är en skenbar paradox. För den innehåller den här viktiga begreppen om vad livet och döden egentligen handlar om och vad domen i det sammanhanget handlar om. Det talas ju här om i Johannes 5 om det eviga livet. Och i 21 versen så säger Jesus också att sonen ger liv åt vilka han vill. I vers 25 står det att det kommer en stund, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. Alltså redan nu. Däremot står det i vers 29, ja i vers 28. Den stund kommer då alla som är gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. här står det att det är de som har gjort ont som ska uppstå till dom. Alltså samma princip som lite tidigare, att de som tror kommer inte under någon dom. Det här förklaras med att vi har en beskrivning av livet i Bibeln så att livet är gemenskap med Gud. Livet är gemenskap med Gud och hans välsignelser. Vi har fått ett kroppsligt liv när vi blev födda hit i världen. Då har vi fått gemenskap med Guds jordiska och timliga välsignelser, de som är beroende av tiden. Det tar slut när kroppen dör. Då skiljs vi från de jordiska välsignelserna. Och då kan vi tala om en död. Och det gör vi. Och det är ju det som vi vanligtvis tänker på när vi talar om att dö. Men det värre är den andliga döden som skiljer oss från det andliga livet. Och den andliga döden, så den gäller oss redan från födelsen. Ja, redan före. Det är detsamma som att vi är födda i synd. Födda med ryggen mot Gud. Bortvända från Gud. Och det kan repareras med det andliga livet, alltså med den nya födelsen. Den nya födelsen till liv, det är det som Jesus talar om. Den som hör mitt ord och tror på mig som har sänt mig. Tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Då har han livet, det vill säga gemenskap med Guds andliga välsignelser i tron. Och det är evigt. Det är inte så att det eviga livet så det kommer som en skild avdelning sen. Utan den som lever och tror på Jesus lever redan det liv som ska fortsätta i evighet. Men det finns ändå en punkt kvar. Och det är domen. Och då gäller det att de som har gjort ont ska uppstå till dom. Och det här är en synonym med den eviga döden. Fördömelsen. Det är fördömelsen det handlar om här. Alltså att förskjutas bort ifrån Gud i evighet. Det är den eviga döden. Den andra döden kallas det uppenbarelseboken. Och den döden har den som tror på Jesus ingen del i. Och eftersom den då också kallas domen, här i vers 24, kommer inte under domen, kommer inte under domen till den eviga förtappelsen. Och när det sker rent konkret, det berättar ju Jesus i Matteus 25, så har han ju redan innan människorna samlas inför hans tron, har han ju redan delat det med två hopar. Man kommer inte dit och så börjar Jesus granska, utan människorna är redan indelade på grund av om de hör honom till, om de lever eller inte. De som lever, de står på hans högra sida och får höra orden: kom till mig, ni välsignade. De drabbas alltså inte av domsordet. Men det här som Hebreerbrevet säger, om vi nu går tillbaka, så det är att vi ska alla komma ihåg att vi ska stå till svars för våra gärningar. Antingen står vi inför Guds domstol och säger: när såg jag dig hungrig och gav dig inte att äta? Och försöka försvara oss med att jag har gjort så gott jag har kunnat. Eller så säger vi: jag har inte haft någon annan förhoppning, inget annat att vända mig till än Jesus och hans rättfärdighet. För jag vet att jag i mig är en syndare. Och det är därför som Jesus kan säga: kom till mig, ni välsignade. För de som är i Jesus är övertäckta av hans rättfärdighet. Där syns ingen synd. Därför kan han säga: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Därför att de gärningar som de har gjort, så har gjorts i tron, och det är tillräknade för Jesus skull, som heliga och rättfärdiga. Det är alltså fördömelsedomen som inte gäller, men domen att vi ska ställas inför Gud och stå till svars för våra gärningar, det kan man lika bra säga, eller det är lika viktigt att säga, för att påminna oss om det viktiga, att vi ska veta vad vi har för tillflykt så länge vi lever här på jorden, så att vi kan stå under det beskydde, den manteln, den rättfärdigheten när vi möter Gud. Annars har vi inget hopp. Det här var då en sak som jag tyckte att var nödvändig att hänvisa till här, för att det här ordet så kan man ju annars också uppleva som en förtvivlad sak, att jag klarar ju inte av att dömas. Men det är ju det att det ska föra oss till Jesus, se att det är min frälsare som dömer. Och känner jag honom så det är det ingenting att oroas för. Tvärtom, då får vi glädjas att vi får komma inför honom. Och så hade vi också det här med många synder som vi kanske ska säga någonting om i vers 28. Kristus blev offrad en gång för att bära många synder. Det är ju ett uttryck som finns på många ställen och det är i judiskt tänkande synonymt med allas synder, hela världens synder. Och det finns några ställen som där det står alldeles tydligt att det gäller alla människor. Till exempel Daniel 12, Daniels boken. Och det är där vers 2. Och i slutet av vers 1 står det: på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det är många. Och här finns, har folkbibeln också satt in en not att det betyder alla människor. Där kan vi ju inte på något vis säga att det här är nu bara ganska många människor, men det är inte alla, utan här är det alla människor som sover i mullen. Och vi kan också tänka på när Jesus instiftar nattvarden, om vi tar Matteus evangeliets 26 kapitel, Matteus 26. Matteus 26, vers 28. Till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Finns det ju oerhört klara belägg för att detta förbundsblod är utgjutet för alla människor. Och samma sak säger också Paulus i Romarbrevet 5. Romarbrevet 5, vers 19. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Vi har inga bekymmer att se att det gäller alla människor som stod som syndare. Det finns då för en del ett större bekymmer med det andra ledet här. Men det har vi nog all orsak att ta emot också, så att där Gud säger en parallell här genom Paulus, så betyder det att vi får också tro att det som Jesus gjorde, så det gör att alla står där som rättfärdiga. Även om de inte alla tror och kommer att bli saliga. Frälsning kan vi ännu slutligen säga innan vi lämnar nionde kapitlet. Han ska en andra gång träda fram. Den andra tillkommelsen eller Kristi återkomst. Då säger vi inte andra, utan då säger vi återkomst. Inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Här har vi den slutliga frälsningen. Och ordet frälsa kan också ge en viss förvirring. Ni känner ju alla till att en del går omkring och frågar: är du frälst? Och troligen så menar man med det: har du personligen tagit emot Jesus som din frälsare? Ungefär på det sättet. Det vill säga, tror du personligen på Jesus? Man kan naturligtvis lika bra fråga: är du frälst? Också för att visa på att du var med när Jesus dog på korset, när han dog för dig. Det är den frälsning som gäller alla människor. Frälsningen för alla. Det som en gång har skett på korset. Men den vanliga betydelsen är då det att vi talar om frälsningen när, eller ska vi säga åtminstone många reformerta arminianska samfund talar om de som betonar den här överlåtelsen till Kristus. Så de tänker på frälsningen i den betydelsen att det är när jag lämnar mig åt Jesus, när jag börjar tro på honom. Men det finns också då andra ställen än det här som talar om den frälsningen som gäller på den yttersta dagen. I hoppet är vi frälsta, säger Paulus. Och han tänker då på att i hoppet så är vi redan där, genom allt det här eländiga som finns här på jorden. Men det kan ju å andra sidan också betyda att vi är troende, att vi tror på Jesus och därmed har vi del av det eviga livet. Dem som väntar på honom, ja det blir några ord att säga där också. När prästen stod utanför, gick in i tabernaklet, vi kan tänka på Sakarias. När han gick in i templet då han hade sin tjänstgöringsvecka, så står det i Lukas 1 att folket stod utanför och väntade på att han skulle komma tillbaka. Och då blev de så överraskade när han sen inte kunde tala utan stod där och gestikulerade för dem. Utan att kanske riktigt kunna teckenspråk riktigt på ordentligt. Folket stod utanför tabernaklet. På samma sätt så står vi utanför det himmelska tabernaklet. Utanför himlen än så länge. Och så väntar vi på att vi ska få komma in. Vi väntar inte bara på att vår präst ska komma tillbaka. Det gör han. Men inte bara att han ska komma och sen så vet vi inte hur det blir utan att han ska hämta oss till himlen. Då har vi ungefär gått igenom sagt det som behöver säga som jag nu har kommit på. Visst skulle det säkert vara mycket mer att säga. Vi får fortsätta att samtala om en stund. Men vi ska då gå in och börja på 10:e kapitlet också. För det fortsätter nog på det här samma ämnet. Alltså att det här offret är då bättre än gamla förbundets offer. Vi ska ta till och med det här GT-citatet. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna dem som träder fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus träder in i världen säger han därför. Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Jag ska ännu fortsätta för att de här följande verserna så beskriver så de här. Den här saltartexten. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte, fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han, se jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Här har vi nu den här skuggan som också Kolosserbrevet talar om, att de gamla testamentliga skisserna som man kan säga, de har nu blivit ett verkligt konstverk. Det har blivit verklighet i Nya testamentet. Det är bara verkligheten som kan fullkomna. Det goda som kommer, det var det som Jesus har fullbordat. Och därmed så hör lagen, gamla testamentet, till den förgångna tiden till och ska inte längre vara det som är centrum för vår gudstjänst. Geselius säger att det här ordet som översätts skuggan här, det är faktiskt ett ord som används om det när man gör en skiss. När man ska måla en tavla. Och kanske skissar först med krita eller med en blyertspenna. Och gör lite så där utkast och sen så målar man. Och då ser man lite vad det handlar om. Men man ser inte det slutliga resultatet av det. Om djuroffren hade kunnat renas så skulle det inte har behövts något annat offer. Men de gav bara en årlig påminnelse om synder och kunde inte i verkligheten utplåna synden. Sen har vi då det här citatet. Det är från Saltaren 40. Och som vi har gjort förr när vi har läst från Gamla testamentet så kan vi nog också jämföra lite. För det här innehåller också en ganska stor variation i översättningen. Och det är väl Septuagintan som ligger till grund för Hebreerbrevet. Och den är ganska fri från den hebreiska text som vi har idag till förfogande. Det finns alltså i Saltaren från vers 7. Saltaren 40, förlåt mig. Saltaren 40, vers 7. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Just på den här frasen är helt avvikande, eller verkar vara helt avvikande. I Hebreerbrevet står det, en kropp har du berättat åt mig. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Hebreerbrevet har gladde dig inte. Därför säger jag, se jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är mitt hjärta. Och i Hebreerbrevet så blir det lite omsvängt. Då sa jag, se jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. Så, för att göra din vilja. Så den är hänförd till följande vers i saltartexten. Och i bokrullen är skrivet om mig, så står tidigare i saltartexten. Nå, i huvudsak finns nog det här samma här. Om man kan notera, det finns fyra begrepp om offer här. Eller fyra offer nämnda. Slaktoffer och matoffer i saltartexten. Och sen också brännoffer och syndoffer. I Hebreerbrevet står det bara offer och gåvor. Men de här fyra som nämns i saltaren, så det är fyra av de fem offren. Det femte är skuldoffer, som då inte nämns här. Men syndoffer och skuldoffer liknar varandra ganska mycket. Till ändamålet och syftet. Även om det var utformade eller innehållet i den var lite avvikande från varandra. Matoffret. Om vi nu tänker på slaktoffret som det börjar med. Så det kallas då gemenskapsoffer i den nya översättningen i tredje Mosebok. Gemenskapsoffer. Matoffer, det är då inte blodoffer, utan det är då av körden. Och så har vi då brännoffer och syndoffer som är med också. Det där med du har öppnat mina öron i saltaren, så det kan sägas vara det är ett uttryck för att Jesus har kommit som människa. Han har formats av Gud i hans mors kropp, i jungfru Marias kropp. Och där har också öronen öppnats. Alltså han har fått öron att lyssna med. Han har fått en kropp som ska gå in under Guds vilja i allt. Han ska i allt lyda Guds vilja. Så båda de här uttryckssätten är nog för att visa på hans lydnad. Att lyssna och lyda och göra Guds vilja. Den här psalm 40. Den är ju skriven av David. Och det står ändå i Hebreerbrevet 10:5. När Kristus träder in i världen säger han... Därför. Ett mycket intressant exempel på Bibelns inspiration. Man låter inte David ta äran åt sig för att säga det där i psalm 40. Utan fastän han på många sätt talar om sig själv där i det tidigare sammanhanget. Han drog mig upp ur fördärvets grop och så vidare. Så kan man ju tänka att det är just det här när David hade syndat och upplevde att han var nere i. Riktigt i fördärvets grov. Och så talar han i vers 5 om att den man är salig som sätter sin förtröstan till Herren. Och så ber han till Herren, vers 6, Herre min Gud, många är de under du har gjort oss. Men så från vers 7 så kommer då det här som Hebreerbrevet säger, det är Kristus som säger det. Så där starkt trodde man på Bibelns inspiration, på att det var Gud som hade utandats de här orden. Så att det var David som fick dem av Herren, de här orden. Det är frågan om en väldigt djup framställning av Kristi inkarnation egentligen. En kropp har du berättat mig. I vers 6 så stod det alltså, brännoffer och syndoffer gladde dig inte, i saltaren begär du inte. Det uttrycker ju samma sak, att det räcker inte med att Gud får bara skuggbilder. Det måste ett bättre offer till. Och i vers 7 så då Jesus säger, se jag har kommit Gud för att göra din vilja. Eller i saltaren står det, se jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. Så handlar det också det här om inkarnationen. Och vi kan ju kanske komma att tänka på Luthersalmen. Där han talar om hur Gud i sitt råd förbarmar sig över människorna som är utsatta för helvetets ångest. Och djävulen håller på att ta dem till fånga. Och så säger han till sin son, far ner till detta syndens land och fräls de fångararna. Och så säger han, fortsätter han och säger, sin faders sonen lydig var. Han var lydig. Och så gjorde han allt. Och det här gjorde han redan i Guds evighetsråd. Det var skrivet om honom redan i bokrullen. Och då, om vi tänker på psalm 40, ungefär 1000 år förrän Jesus kom. Det fanns ganska lite av Gamla testamentets skrifter skrivna i bokrulle på den tiden. Vi vet ju inte precis hur mycket som fanns skrivet. Mose hade skrivit Moseböckerna. Och så fanns det väl en del av de här andra historiska böckerna. Men väldigt mycket tror man har kommit till av Esra, som var många hundra år senare i tiden. Och sen då förstås de olika profetböckerna. Men det fanns bokrullar, och egentligen är det här ordet, så det avser en del av en bok. Man kunde säga ett kapitel, det vill säga en liten bokrulle. Men lika gärna så kan man ju tänka att det var då de begränsade rullarna som fanns till hands på Davids tid. I denna bokrulle så står det skrivet om Jesus. Det är mäktigt. Och det står ju alldeles tydligt i Johannes 5:39, som jag tycker att vi ska slå upp också, där Jesus ger ett fantastiskt vittnesbörd om hur han finns med i Gamla testamentet. Johannes evangeliet 5:39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Mycket starkt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Och sen vers 46. Om ni trodde Mose skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Om mig har han skrivit. Och ändå så vågar man säga att man kan inte hävda att det står någonting, några profetior om Messias, om Kristus i Gamla testamentet. Rent av mänskliga spekulationer. Nåja, om vi nu sen återvänder till Hebreerbrevet så det här, man kan säga då att den här saltartexten sammandras som bevis för Kristi fullkomliga offer. Och det sägs också klart ut att nu är de här gamla offren upphävda i vers 9. Så upphäver han det första. för att fastställa det andra. Kristi offergärning fastställs och de gammaltestamentliga offerceremonierna, offrens tid är ute. Och det understryks igen i 10:e versen. En gång för alla, i kraft av denna vilja är vi helgade, genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Och så ska vi se lite till framåt nu här från vers 11. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han, detta är ett förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Många understräckningar av det här med det eviga. Det fullkomliga offer behöver inte upprepas. Att tvingas upprepa offrena dag för dag, så det hör till den ofullkomliga tiden. Ofullkomlighetens värld. Och himmelsfärden där Jesus satte sig på Guds högra sida, det är också en markering, det är en befästning av att verket är fullbordat. Det hör ihop med stadfästelsen av det eviga offret. Och nu återstår då sen triumfen när hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Alltså när han kommer tillbaka. Nu väntar han på det. I 14:e versen så finns det en viss skillnad i målgruppen. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Dem som helgas. Nu verkar det som om Hebreerbrevet här skulle börja välja ut, plocka fram vissa människogrupper. Nu har det varit tal om de många, hela världen, som Jesu offer gäller. Men det här så handlar det om dem som helgas, dem har han gjort fullkomliga. Och det här har vi ju andra skriftställen som förklarar vad det handlar om. Alla kommer inte med, och det handlar i synnerhet andra halvan av 10:e kapitlet om, som vi kommer till nästa gång. Om de som faller i den levande gudens händer, de som väntar på domen och en förtärande eld. Det finns sådana som inte låter sig helgas genom att tro på Jesus, komma till honom i tro. Men de som helgas så har han gjort fullkomliga. Och det här gäller dem som Gud av evighet har utvalt till salighet. Och här måste vi alltså låta skriftens helhetsvittnesbörd förklara de här sakerna så att vi inte drar fel slutsatser på olika ställen. I det citat som då kommer här sen, som den helige ande vittnar för oss, igen en beskrivning av hur Gud har talat Guds ord också genom profeterna i Gamla testamentet. Det var Jeremia som sa de här orden. Det upprepar ju det som vi var inne på tidigare från Jeremia 31, det här citatet. Och det är den helige ande som har vittnat det genom Jeremia. Det står inte ens att det är Jeremia som har sagt det, att så här har profeten Jeremia sagt, utan han säger så här har den helige ande sagt. Så vi kan alltså med full frimodighet säga, när vi läser från Bibeln, så här säger den helige ande. Och slutligen då, vers 18. Där syndarna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Man fick syndarnas förlåtelse också i Gamla testamentet. Genom det offer som skulle komma, genom att tro på det som offrena förebilda. Det som prästerna gjorde i ofullkomlighetens värld, i kraft av det fullkomliga offret. Men nu när syndarna är förlåtna, när det har skett, när det är verkställt, ska det inte längre finnas något syndoffer. Det behövs inte heller något upprepat oblodigt offer som romarna lär att sker vid nattvarden, där man på nytt offrar Kristus på ett oblodigt sätt. Det behöver inte offras längre, för offret det har skett. Nu tar vi bara emot välsignelsen av det här offret. Och därmed har vi då avslutat den här avdelningen och får fortsätta från 19 versen nästa gång. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.